Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alla vill attrahera rätt medarbetare. Men det räcker faktiskt inte att göra dina medarbetare nöjda. Vi ska höra mer om hur man blir en drömarbetsgivare idag. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa. Men hur får man det att funka? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna till avsnitt 46. Och nu är vi igång med släpp varje vecka. Det känns jättekul, för då hinner vi prata med fler härliga gäster och ta upp ännu fler ämnen. Och i förra avsnittet pratade vi om kreativitet och hur man skapar det. Trixet är att vi faktiskt alla kan vara kreativa. Det är inte givet från ovan, men vi behöver skapa förutsättningar för det. Det kommer inte på beställning, men att känna sig trygg, få sova bra och vara i en miljö där vi känner oss värdefulla gynnar vår kreativitet. Som ger hälsa, som ger lönsamhet. Ja, ni vet, den här positiva spiralen. Och idag ska vi prata. Och Annie är inte här, för hon vill inte komma och smitta oss. Och det tycker vi var ett bra beslut. Hon hälsar så mycket. Vi ska prata idag om vad som krävs för att vara en drömarbetsgivare. Men först en praktisk sak som det kan vara lite värt att lägga kraft på som arbetsgivare. Det är faktiskt tjänstepensionen. En SIFO-undersökning som kom förra året visade att tjänstepensionen är den jobbförmån som vi sätter högst värde på. Även unga människor, vilket var nytt i den här undersökningen. Och tjänstepensionen, det kan låta torrt och tråkigt, men det spelar roll. För den kan utgöra mer än 20% av den totala pensionen. Och det här har vår partner Skandia koll på. Om du brukar lyssna på oss så vet du säkert sedan tidigare att Skandia också har en kostnadsfri hälsoförsäkring i alla tjänstepensionspaket. Läs mer på skandia.se/företag. Nu till dagens gäst som är employer branding-konsulten, kan vi säga så, och författaren Svante Randler. Välkommen!
Man tackar.
Du är konsult, du föreläser och utbildar, och det handlar väldigt mycket om att hjälpa företag att få de medarbetare de vill ha.
Yes.
Och du har skrivit boken Drömarbetsgivaren med den jättelånga och roliga undertiteln De 10 budorden för att få medarbetaren att vissla på väg till jobbet.
Ja, men eller hur? Det vill man ju ha, medarbetare som visslar till jobbet, eller hur?
Ja, vad brukar du vissla på?
Jag visslar faktiskt när jag är på väg in till jobbet. För egentligen brukar jag få frågan så här, hur jag är ganska, har en hel del att göra, och många frågar hur orkar du? Det är klassiska frågan. Hur har du sån energi? Men jag vill inte krångla till det så mycket. Kan inte vara så pass enkelt när man får göra det man tycker är roligast och det man faktiskt vill göra. Då kommer det andra som en konsekvens. Så att jag vill vara så pass enkel i svaret.
Och kanske någon positiv förväntan inför arbetsdagen får dig att köra loss det där visslet, eller?
Ja, och helt enkelt veta att det som ska ske på dagen är sånt som jag tycker både är kul och det jag vill göra. Jag tror det är alldeles så många som går till jobbet och gör det man varken tycker är kul eller det man inte ens vill göra.
Mm. Absolut. Jag har också haft situationer när jag gått till jobbet och haft väldigt ont i magen.
Ja.
En känsla som har talat om för mig att jag behöver förändra något.
Ja, och det är väl du nog inte ensam om har gjort. Och det är väl det du kommer ner till i den här boken, är att vem är rätt person för rätt bolag, för rätt sak man ska göra. Det kanske är en fantastisk människa, men det är bara att man är på ett fel företag kanske. Eller tvärtom. Så att det är väl det jag försöker hjälpa många människor med.
Det du säger nu gör mig väldigt glad, för jag tänkte faktiskt på väg hit att... Ja, men det här att attrahera ett medarbetare, det är väldigt aktuellt idag för att vi befinner oss i en högkonjunktur och man slåss om kapaciteten. Det är ju inte alltid så. Och alla försöker dela med sig av tips av hur man gör. Och då tänkte jag någonstans mitt i allt det här, ja, men vad händer med de som inte är så attraktiva då?
Ja, nej, men jag vill väl tro att rätt människa på rätt plats, då finns det plats för de flesta. Och sen i både introduktionen här och det företag tänker på, jag tycker det blir bara endimensionellt av det. Det vill säga att attrahera människor, det är jätteviktigt. Och employer branding och allt vad det fina heter. Jag vill ta det till en tvådimensionell aspekt. Och kanske till och med det som är ännu viktigt, att de vi har då. Employer branding är väldigt mycket, nu ska vi attrahera i nytt. Och det är fokus på att nu är det högkonjunktur, oj oj oj, nu hittar jag inte talang. Men man har ju otroligt mycket talang och rätt kompetens i bolaget som jag inte tycker vi lägger tillräckligt fokus på. Mm. Så jag har till och med ett nytt, eller jag försöker lära nytt och nytt, men jag vill prata om employee branding istället för employer branding. För employer branding är vad arbetsgivaren säger.
Mm.
Oj, nu ska vi locka folk. Men vad säger medarbetarna om arbetsgivaren då?
Just
det är det som ändå gör skillnad. Så fokusera på alla människor man har i organisationen istället för alla som ska komma in. Det intressanta är de kunderna jag hjälper som har verkligen lyckats med det där. De löser inflödet. För de har massa människor som säger, oj, 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 vad bra min chef är. Eller vad bra min arbetsgivare är. Och då vill folk komma till dem.
Just det.
Så jag tycker lite i ganska många aspekter som jag försöker ta upp i boken och det jag föreläser om, att vi vill lägga fokus på fel grejer.
Mm.
Och ganska många saker säger att vi ska precis tvärtom.
Ah, vad roligt.
Ja.
Men vad är det absolut vanligaste då? Förutom det du sa nu, att man fokuserar på inflödet istället för att ta hand om det man redan har. Vad är det vanligaste misstaget man gör då, tycker du?
Ja, jag som... småbarnsförälder, jag har ju tre små där hemma, jag får tre barn på 4 år, då lär man sig något, eller framförallt min fru har nog lärt mig, eller hon tycker själv att jag kanske inte hade så mycket konsekvenstänk när jag fick mina småbarn då. Och vad är då konsekvenstänk? Jo, konsekvens är alltid en konsekvens från orsaken. Jag brukar prata om orsak och verkan, att orsaker händer, orsaker, jag gör saker och då blir det en konsekvens. Och jag tycker det är mest i de här, det vi pratar om, agerar vi på konsekvenser.
Mm.
Istället för fundera och agera på orsakerna. Vi släcker väldigt mycket bränder.
Mm.
Sjuktalen går upp, då får vi släcka bränder på det.
Mm.
Lös orsaken istället. Vad är det som gör att folk eventuellt blir sjuka?
Mm.
Eller att resultatet går ner. Ja, men resultat är ju alltid en konsekvens. Resultat är aldrig en orsak. Utan det är orsaker vi gör måndag till söndag som gör att vi får resultat.
Mm.
Så det jag säger i bolaget är att vi alldeles för mycket släcker bränder på konsekvenser istället för att lösa rätt orsaker.
Och vad är en vanlig konsekvens som företag kommer till dig för att få hjälp? Kan det vara så här att ja, men vi hittar ju inte den här IT-konsulten vi behöver? Eller
ja, men det är ju självklart jättemycket att man ska hitta folk. Men det som stressar väldigt många arbetsgivare nu är att den bolagen ska ha imorgon, det är inte samma människa man rekryterade igår.
Just det.
Och det gör ju också en svår aspekt, för att vi har kanske ett varumärke mot en viss målgrupp. Men nu kanske man ska ha en annan målgrupp och de kanske inte ens vet om eller ens tänker den branschen. Så det är ju stressande i sig, va? Men sen faktiskt så är det så att om man tittar på befintlig personal så personalomsättning går upp i ganska många bolag. Det är mer rörelse idag än det var för några år sedan. Vi måste ta hand om att rätt människor vill vara kvar.
Mm.
Men sen också sjuktalen ser ju heller inte bra ut. Så det är också en konsekvens. Så att det är ganska mycket att ta hand om faktiskt med de befintliga när vi funderar på alla vi ska ha nytt. Så att det finns att fundera på hos organisationer. Och det tycker jag är otroligt kul.
Ja, och du brukar prata om att det är människor det handlar om.
Ja, det är ju det. Bolag är ju dess människor. Både som jag sa, att det är vad människorna säger om bolaget som gör skillnad. Det är också människorna som gör skillnad där. Men sen... Jag träffade en kund igår som jag frågade, är ni ett business to business eller business consumerbolag? Och då sa vi, nej, men vi är nog båda. Ja, det sa jag, det är inte alls, ni är inget av det, utan vi är ett people to people företag. Det vill säga att det är människor som gör affärer med människor. Det är människor som väljer en arbetsgivare på grund av dess människor i organisationer. Det är också människor som väljer att vara kvar eller sluta på grund av dess människor. Mm. Så allt kommer tillbaka till relationer mellan människor.
Mm.
People to people. Ta då för fasen hand om people to people.
Mm. Och oavsett då, om man tittar på, som du säger, lönsamhetssiffror, inflödet av nya medarbetare eller utflöde för vissa befintliga.
Allt hänger ihop. Vi får inget bra resultat om vi inte är bra med relationer mellan människor. För att om det är en kund som har en relation med någon på företaget, så är det också en relation.
Mm.
Så allt annat kommer som en konsekvens från de här orsakerna.
Och det är väl också där vi kan vara som mest unika idag. Alla vill vara unika, det blir svårare och svårare i den digitala världen. Allting nivelleras på något sätt, allting blir tillgängligt och möjligt. Och där är det väl som människa och i relationer vi kan vara kreativa,
ja, men så är det. Empatiska. Ska jag vara så pass nej till någon kärna? Det enda vi inte till slut kan kopiera i ett bolag blir ju människorna.
Mm.
Vad många föredrag jag är ute på just nu, eller konferenser som heter digitalisering och 2.0 och 3.0 till och med heter det nu. Och det är klart, för jag har ju en fast beslutsamhet att det som bör digitaliseras, det kommer att digitaliseras. Det går inte att hålla emot. Det så ska det vara. Kundbehoven gör ju att det måste till. Men det innebär att allt som digitaliseras går ju också faktiskt att kopieras. Så är det ju.
Mm.
Och det som kan kopieras över tid tappar ju faktiskt i värde, för då kan alla göra det. Så vad är värdet? Ja, det blir det som kanske inte kan kopieras. Och det som inte kan kopieras i en organisation är människorna.
Mm.
Då är det ju det som är värdet. Förr i tiden pratar man om humankapital och allting. Ja, det är ju det handlar om. Så vi behöver ha fullt fokus på digitalisering, för det måste ske. Och då måste vi ha kompetens som kan digitalisera. Det finns så många bolag idag som egentligen nästan bara anställer IT-personer just nu. Mm. Som inte anställt IT så mycket innan. För att vi måste digitalisera.
Mm.
Men vi måste också fundera på vad det gör som att en kund vill ta betalt. Eller vad vill en kund betala för imorgon? Och då är det kanske än mer service, empati, relationer och människor. Så det krävs en fokus på två områden här.
Mm. Jag hörde en klok person säga i ett annat sammanhang som handlade om den här stora digitala omvälvningen och liksom vad vi ser framför oss med robotisering och så vidare, att vi behöver också koppla på filosofer och den sortens resonemang för att vi ska veta vad vi ska göra med digitaliseringen. Och jag kan tänka mig att du får prata lite om sånt. Det blir så här modord, men vad ska man ha digitaliseringen till?
Ja, men alltid måste ju göra lite namn på den här podden. Att det är ju både människor ska må bra, men vi ska göra resultat också. Och det är någonstans det handlar till. Att vi måste ju få det till ett flöde av allt. Vi kan ju inte bara ha buzzword, eller vad det nu än är, företag ni fokuserar på ett år framåt, ett halvår framåt. Det blir bara stuprör. Vi måste ju få till ett flöde av det. Och det handlar ju i sin och sista vad företaget ska leverera i slutändan. Och då behöver vi göra ett antal prestationer.
Och jag tänker då, för att bygga människor, bygga kultur, bygga relationer, det tar tid.
Absolut.
Så att det är inte så att man kan förvänta sig effekter snabbt. Men jag kan också tänka mig att det är lite... jag menar, det skänker ju viss trygghet att titta i en årsredovisning. Allt verkar så tydligt. Mm. Det är kolumner och det är kategorier. Kultur, jag menar, vad säger du om att... Vad ska man göra då? Du har ju 10 budord.
Ja, men det är ju det här. Balansen just nu mellan struktur och kultur är väl kanske det som många företag jobbar så enormt med. Precis du förklarade, det är ju strukturer och det är sånt man kan läsa sig till. Det är ju lättare, det är kanske därför vi gör de sakerna. Det är också att titta på vad vi mäter. Vi mäter ganska mycket hard fact, för det går att mäta. Men det är kanske allting annat som spelar roll. Det är någonstans det kommer ner till. Och tar vi balansen struktur och kultur. Vi måste ha struktur för att kunna ha kultur. Det får aldrig glömmas bort. Vi kan ju inte 100% jobba med kultur om vi inte har struktur. Däremot är det ju kulturen som gör att människor väljer en arbetsgivare och faktiskt vill vara kvar och trivs och mår bra. Jag har ju aldrig hört någon hittills eller vad som har valt en arbetsgivare på grund av deras fantastiska policystruktur.
Nej.
Men det är väldigt det mycket vi fokuserar på.
Men nu fick jag bilden framför mig av att odla en trädgård. För jag tänker att ja, det är ett slags kultur.
Mm.
Och att strukturen, tänker jag då, då är det liksom att bestämma, där ska rabatten vara, där ska det växa lite mer fritt.
Ja.
Vad är det för typ av strukturer som du rekommenderar arbetsgivare att skapa för att den här kulturen ska ha en
förutsättning? Ja, men om vi egentligen tar det åt andra hållet, vad är då kultur? Så brukar jag, för det är också ett flummigt, vad är kultur, av alla pratar om det. Men det är egentligen, om vi tar det i två sammanhang, det första är att kultur sitter ju inte i några jäkla väggar som alla pratar om. Nej. Det sitter ju faktiskt mellan väggarna. Så vad varje människa gör måndag till söndag mellan väggarna i organisationen, det är det som är kulturen. Det här med att oj, 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 vi har funnits så många år och vilken kultur, vilka jäkla väggar. Det är ju än en gång, du kan ha haft en fin kultur, men det är ju vad vi gör idag och imorgon som kommer liksom definiera kulturen.
Praktiska handlingar.
Ja, exakt. Va? Men sen är också så här, men definitionen varför kultur är så viktigt, så brukar jag säga än en gång två saker. Intern effektivitet och extern attraktivitet. Därför måste vi ha kultur. Det vill säga intern effektivitet är att en stark kultur måste vi inte ha 77 000 policies i. Vi behöver inte ha policies för exakt vad folk ska göra, utan intern effektivitet är att människor vet vad de ska göra, de gillar att göra det.
Mm.
Så en riktigt stark kultur, bolag som lyckas med det nu, de tar bort hälften av policyerna för människor fattar vad man ska göra. Det var lite kul, en anekdot. Jag sprang på en kund nu för ett tag sedan som, apropå struktur och kultur. Det var ett kontor då med väldigt mycket kontorsmänniskor, och då råkade jag säga deras klädpolicy, apropå policy och struktur.
Mm-hmm.
Och där står det till exempel att män inte fick ha knickers på sig på kontoret då, va?
Oj,
och,
behövdes det?
Ja, det är ju det som är intressant, för knickers är då byxor som är lite längre än knäna men lite kortare än en vanlig
äppelknickarbyxor.
Ja, något sånt där, va? Och då var jag ju tvungen att fråga vdn ändå, att vad händer då? Du har ju fler hundra här på kontoret. Vad händer om vi tar bort policyn att män inte får ha knickers? Kommer då alla män gå runt med knickers? Nej, det kommer de ju inte. Så vad fan har vi, ursäkta, det får man kanske inte svära, men varför har vi då knickers i en policy?
Ja, fantastiskt.
Så en stark kultur, då behöver vi inte ha en knickers policy, utan det är rätt. Då har vi på oss ändå, va? Så att det är just det där att
ett utslag av någon slags detaljstyrning som inte ens behövs. Och vad känner man när man läser en sån sak i den här policyn, om man ens läser den?
Ja, det blir ju precis omvänt då. Och det gör då vill att företag ska fokusera på det som gör störst skillnad. Det är ju självklart kultur, som man säger. Sen är det också förtroende för att människor, vi anställer människor för vad de kan och vad de vill, och låt dem då göra det då.
Mm.
Och det sista är ju att det här med utveckling, att vi måste ju låta människor växa och utvecklas. Men om vi tar de tre orden, kultur, förtroende, utveckling, då är vissa nu som satsar på att nu ska vi ge förtroende till människor. Och det är först när någon chef frågar hur kan vi mäta och kontrollera att det inte blir fel då? Och det är ju inte förtroende då, va? Så att det är ju mycket saker vi säger på pappret, men vi gör kanske någonting annat.
Ja, för mäter gör vi ju ändå. Vi mäter ju oss liksom
blodiga. Vi mäter för mycket och vi mäter i mycket del fel saker.
Vi hade en chef här i vårt allra första avsnitt som sa att jag mäter inte alls någonting i den stilen. Vilket upprörde en del människor, har jag hört i andra sammanhang. För visst måste man väl mäta?
Mm. Och det är tryggt.
Ja, och men jag menar, årsredovisningen, den är vi tvungna att göra i de flesta fall.
Men vi måste ju någonstans mäta, kan väl vara att veta, var är vi på väg.
Mm.
Jag tycker mäta, det många gör i mätetal 1, vi mäter fel som jag sa, och sen kanske vi har fokus på fel. Och vad jag menar med mäta fel, bara ta en sån sak apropå det här med resultat och människor mår. Då brukar jag fråga en vd, hur mår ni idag som organisation? Och då är det väl inte helt ovanligt att man säger att ja, men det är inte så många som slutar och alla är nöjda. Så då har man alltså mätt hur många som slutar procentuellt och hur graden av nöjdhet.
I någon medarbetarundersökning.
Ja, NMI kallas det för, nöjd medarbetarundersökning, och index. Och då säger vi att både två är fel, för att procentuellt är många som slutar helt irrelevant egentligen. För tänk om de som slutar är mest engagerade och drivna då. Och de som man är kvar, det är de som är nöjda, som inte vill göra någonting alls.
Mm.
Procentuellt ser det bra ut. Vi har bara 5 eller 7 eller 10%. Men tänk om alla de är de som vi egentligen borde ha kvar.
Mm.
Så att ha en procentuell personalsättning är ju helt fel. Och det andra då, nöjd, vad är det? Att ha massa nöjda medarbetare. Alltså, världen går fort idag. Det innebär att företag måste gå fort. Springer fort till och med. Då kan vi inte ha alla som är nöjda i det som var bra igår. Utan vi måste ha folk som är engagerade. Vad är det vi behöver göra imorgon?
Mm.
Så jag har till och med två ord jag förbjuder just nu i organisationer. Det ena är då nöjd och det andra är då behålla.
Uh-huh.
Vi ska inte ha, eller vi ska inte jobba efter en nöjd personal. Vi ska jobba efter att engagerad personal. Och att efter man då employer branding har lyckats fått in någon människa, då ska vi behålla människor. Vad är det för ord?
Jag brukar... Det låter lite räddhågset, så här, hålla i.
Ja, jag har inte visat så mycket innan, men bor du med någon, lever du med någon, respektive.
Mm.
Jag menar, om den personen du bor med går runt på stan och säger att han ska behålla dig resten av livet, hur känner du då?
Mm. Ja, det låter lite tvångsmässigt nästan.
Är det inte så spännande, va? Det
låter inte så kärleksfullt.
Nej, men varför går vi då runt och säger att vi ska behålla människor, medarbetare? Det är ju tillvägagångssätt som är passivt och inte liksom drivande framåt. Det är inte
Vilket
så...
ord ska vi använda då?
Ja, det är ju egentligen tre ord ett bolag ska fokusera på. Det är engagera, det är utveckla och attrahera.
Mm.
För så länge vi attraherar befintlig personal. Idag är attrahera ny personal.
Mm.
Ja, det är klart vi ska göra det. Men det är ju som när din respektive och min fru Annie. Att en gång har vi ju... Jag attraherar Annie och Annie attraherar mig. Vi kan ju inte sluta när vi väl har träffats. Vi måste ju fortsätta att attrahera befintlig personal då.
Så attrahera precis för... som i en relation då, som precis ibland som kan relation. Det gå lite kanske på tomgång. Det är okej, det är vardag. Men att man ska få helst då känna sig lite nyförälskad ibland. Att man kan översätta det till jobbet.
Ja, men det är ju relationer mellan människor igen. Så jag tar tillbaka till relationer mellan människor. Och jag tror vi kan lära oss en hel del från privatlivet också.
Mm.
Jag vill inte behålla min fru, eller jag vill inte bli behållen av min fru. Nej, men då kanske inte vi ska jobba med att attrahera varandra. Vi ska jobba med att engagera varandra.
Mm.
Och framförallt utvecklas tillsammans då.
Och få växa.
Ja, för den dagen jag och min fru växer åt varsitt håll, som inte finns någon gemensam väg framåt, ja, men då kanske inte vi har någon framtid till varandra heller. Va? Och den dagen vi inte växer alls, eller utvecklar all vår relation, då blir det ju inte så mycket framåt heller. Va? Så jag tror att ta bort ordet behålla och ersätt med tre fokusområden. Hur attraherar vi befintlig personal? Intressant att de kommer att lösa ny personal för de attraherar dem.
Mm.
Utveckla människor. Den dagen inte medarbetare utvecklas, då slutar bolag att utvecklas.
Mm.
Bolag kan ju inte utvecklas om inte människor utvecklas. Det går ju inte.
Handlar det här då om vidareutbildning och sådana saker?
Eller? Ja, idag är det, stavas det oftast kurs. Nu skickar vi medarbetare på kurs.
Mm.
Men det är inte det en gång per år att någon åker på en kurs för att de inte vill det. Och sen går tillbaka och gör samma sak man gjorde innan. Va? Så jag tror att få in utveckling måndag till fredag i vardagen. Hur kan vi bli bättre idag än igår? Jag jobbar på Academic Work och en av våra tre ledord är till och med beat yesterday. Att om vi gjorde en bra tisdag, hur kan vi bli bättre på onsdagen? Om vi gjorde en bra måne, hur kan vi göra ännu bättre måne nästa? För det är det som driver oss framåt. Att titta i backspegeln. Jag kan inte riktigt förstå varför företag sitter och kollar så enormt i sina backspeglar. Vad gjorde vi igår och vad gjorde vi förrgår?
Men det är ju tryggt, för det är det vi vet då.
Ja, men vägen går framåt. Och vägen är inte rak. Den är både guppig, det är rondeller och det är kurvor. Till och med 90-graders kurvor.
Mm.
Då kan vi inte sitta och kolla bakåt. Vi måste sitta och kolla framåt. Vad finns det för gupp i vår affärsmodell eller vår bransch? När kommer det 90 graders vänster?
Mm.
Koll då framåt i framrutan, inte bakåt. Jag brukar referera till, många i Sverige tittar ju på spåret.
Mm.
Vad är det Christian Lok alltid börjar varje resa med? Vad säger han då?
Oj, jag minns inte exakt.
Han säger då, vart är vi på väg?
Ja,
säg då det.
Och så får man se en glimt av någonting.
Ja, men framförallt, var är vi på väg? Mm. Bolag sitter och tjatar om, var har vi varit?
Mm. Och det är väl just som på spåret. Vi ser ju inte hela framtiden.
Nej.
Vi får ju se glimtar och så får vi gissa lite.
Ja, så det bolag måste börja fundera på, vad är framåt då? Inte, var har vi varit och komma från? Därför tror jag på den här utveckling vi kallar för beat yesterday. Hur blir vi bättre imorgon? För när människor blir bättre, då blir bolag bättre.
Alltså, jag gillar allt det du säger. Jag måste ändå göra en... inte. Ja, jo, men, jättekul. Men dels tänker jag så här, hur gör man? Men först måste jag bara komma med en fundering.
Mm.
För att vi pratar mycket om det här ständig utveckling. Man måste springa fort. Det går fort. Jag kan ibland känna att du förbjuder ordet nöjd. Jag skulle önska att man ibland får säga nöjd. Och då menar jag inte att man ska sitta stilla och göra allt som igår. Utan egentligen pratar jag om att få vara stolt över det man har gjort.
Mm.
Att man ska känna att det är tillräckligt.
Mm.
Du Absolut. Kanske håller med mig där.
Ja, men det är klart att göra. Vi ska ju inte... Folk måste få vara nöjda. Men om vi bara mäter nu... What get measures gets done.
Just det.
Om vi bara mäter nöjdhet, då får vi bara nöjdhet.
Nöjdhet är ingen motor, helt enkelt.
Nej, utifrån vad vi behöver göra imorgon.
Just
det kanske till och med att nöjdhet är så här... Det är bra som vi gjorde igår.
Ja.
Inget fel. Ja, i fel tycker jag det är. Men vi måste ändå fundera på vad ska vi göra imorgon nu, förflyttar vi oss. Det är ju... Det är ett, egentligen kommer tillbaka till bransch efter bransch. säljer någonting till en kund idag. Jag kallar det för mittenfilen. Det vill säga att det är ganska ibland lätta tjänster som en kund köper. Man vet inte riktigt varför allting ingår och man betalar för det. Idag är köparen så mer och mer rutinerad så de kommer inte vilja betala för vissa av de där tjänsterna. Det gör helt enkelt att många organisationer, det man säljer idag kommer inte man kunna ta betalt för imorgon.
Just det.
Det kanske till och med ska vara gratis på grund av viss digitalisering. Ja, då måste vi ju då fundera på framåt. Vad kan vi sälja som en kund vill betala för?
Och det handlar ofta om att försöka vara unik.
Ja, det där ordet unik som alla managementkonsulter använder. Jag är ju lite svårt för hur svårt. Det är inte så lätt att vara unik idag.
Nej, det är ju inte det.
Däremot så att hela tiden jobba på vad vi för konkurrensfördelar.
Ja.
Som inte är en hygienfaktor. För mycket det företag levererar, både en platsannons eller på en någon sorts säljbudskap. Det är mycket sånt som en kund idag tar för givet. Eller det alla andra säger.
Mm.
Och är det någonting som alla tar för givet och det alla andra säger. Då är det ju inget som någonting som blir för just dem då. Motsatsen till de två orden är ju, vad har vi som inte andra kan erbjuda? Och vad har vi då som man inte tar för givet? Det är en konkurrensfördel.
Mm.
Så jag gillar att använda ordet fördelar mer än unikt.
Och det är lite lättare att infria.
Ja, och sen går det fortare.
Mm.
För att den dagen är en fördel, inte längre en fördel. Och får fundera på, vad har vi för fördel? 2018 att vara unik. Ah.
Där fick jag smäll på fingrarna.
Ja, men det är lite så. Mm. Inte mot dig, men mot hela kanske företagsretoriken. Då. Så jag försöker hjälpa.
Och det är ju bra,
kanske,
för att alla kan inte vara unika.
Nej.
Det finns ingen möjlighet.
Men det enda som är unikt, vet du vad det är?
Ja, vi som människor.
Människorna på bolaget. Så en affärsmodell, en strategi, allt det där, det är ju bara att trycka på Ctrl-C, Ctrl-V.
Mm.
Men det enda ett bolag har som ingen annan har, det är dess människor i organisationen. Ta då hand om dem.
Men jag tänker det här med, om du säger det här till en företagsledning, de bör ju ha en strategi för sin affär och vart de vill. Med företaget alltså.
Mm.
Är då ett bra recept att, jag tänker, något som jag skulle önska mig, är då att den här ledningen är transparent och delar med sig av vägen framåt till alla medarbetare så att vi kan haka på.
Mm.
Är det det man ska göra?
På något sätt, ja. Jag har en tro på att det som är tydligt är trygghet. Det som är otydligt skapar otrygghet. Utmaningen för organisationen just nu är att vi har aldrig sagt så mycket till personalen.
Mm.
Eller medarbetarna. Så mängden information, jag säger inte kommunikation, jag säger mängden information har aldrig varit så stor till svenska medarbetare.
För nordiska. Att det går.
Pratar. Dock, graden av tydlighet har aldrig varit så dålig.
Oj då.
Så vi har aldrig sagt så mycket och det har aldrig mottagit så dåligt. Så då är frågan inte mer att vi ska prata mer, utan det är vad är det vi ska säga då?
Mm.
Och det är det en ledningsgrupp behöver fundera på. Det intressanta är att jag brukar ta en metafor att om jag ska ha haft en sten i min hand och sen släppa det i vattnet, så blir det ringar på vattnet. Många organisationer jag konsultar har kanske 7-8 organisationsled. Det kallar jag då 8 ringar på vattnet. Sen brukar jag fråga en företagsledning, vad är väl en grej som är mest affärskritisk för ditt bolag just nu och ett halvår framåt? Det är inte lätt för dem att välja en grej.
Mm.
Men när de har kommit fram till någonting, då säger jag så här, okej, hur många procent av människorna i led nummer 8 vet om den här saken? Och det är sällan jag får höra att majoriteten vet om det.
Mm.
Så om människorna som ska göra det inte ens vet om det som är mest affärskritiskt, hur ska vi då lyckas? Men det kommer en aspekt till som är riktigt jobbig just nu. Det är nämligen att människor gör inte saker på grund av fakta, man gör saker för hur jag fick det att känna. Engagemang är att känna någonting mot vision, mål och strategi och vart vi är på väg. Va? Så det vi behöver stämma av är att 1. Vet folk ens om det här? 2. Hur fick jag dem att känna det? Att vi ska gå från vänster till höger, det kan jag väl säkerställa att alla har fått reda på. Men om ingen vill gå till höger, då spelar det ingen roll.
Mm.
Så apropå din fråga med ledningsgruppen, ett ganska långt svar, det är att vad av allt det här ska vi ta bort? Jag tror inte vi ska lägga till ett smack. Jag tror vi ska börja ta bort saker. Vi säger för mycket.
Och av det så bort då, med alla policies med knickers och så vidare?
Ja, just med knickers, ja.
Mm.
Och sen tror jag vi kan börja ta bort lite policies också.
Mm.
Men framförallt av det som är affärskritiskt. Vi måste ju prata affär.
Okej, så att om vi säger så här, nästkommande halvår så är det.
Ja, låt säga det.
Eller år. Mm. så är det allra viktigast för vårt företag att säga så här, sälja mer av våra X eller produkt X eller vad det är, tjänst till befintliga kunder som idag köper våra Y. Det låter ju väldigt torrt. Hur kan jag få folk i den åttonde ringen att liksom känna något?
Och det du förklarade nu är egentligen lite klassisk retorik eller kommunikation. Om det är Simon Sinek eller vad man ska lyssna på. Det där var egentligen vad vi ska göra. Så det vi behöver göra som ledning och egentligen högste koncernchef eller vd, det är ju att berätta varför är det här då så viktigt att vi ska gå från vänster till höger. Så håller man ett brandtal som att man berör än en gång. Människor glömmer vad som sägs men inte fick någon att känna. När vi har lyckats med varför, att vi har fått människor engagerade, det här låter kanon, vi vill hit. Då ska vi involvera medarbetarna på huret. Så min, liksom, eller min, eller Simon Sinek, eller vem det nu är, varför, hur, vad? Vi gör väldigt mycket vad för att vi alltid har gjort det. Men om vi utmanar varför, på varför ska vi gå från vänster till höger? Sen låter vi medarbetarna som ska gå till höger fundera på hur kan vi göra det här bättre då? Så finns det så mycket svar i led 8 på hur vi skulle bli ännu bättre beat yesterday som vi kanske inte idag tar vara på.
För det kommer som en naturlig följd av att man lyckas
men det är intressant, visualisera varför. Ja, för om jag då förstår det nya varföret och funderar på hur kan vi bli bättre på det då? Det som kommer fram då är oftast andra saker än vad vi har gjort igår. Så jag brukar till och med göra effektiviseringsövningar med bolag på just det här. Börja med nytt varför. Varför är det här så viktigt imorgon och i framtiden? Hur ska vi då lösa det? Och den grejen man skriver ner på huret är sällan allt som står på vad vi gjorde igår. Så det kanske vi lägger tid på saker som vi kanske inte ens borde ha gjort. Så byt riktning. Men det är lätt med vad, det är tryggt med vad, vi kan mäta vad. Så att det är än en gång det här med empati och känslor, va? Och paketering och kanske lite sälj.
All retorik, eller mycket retorik, handlar om att övertyga.
Men och där är ditt ord där, om jag bara får avbryta lite. Just det, du sa övertyga. Jag vill att varje chef funderar på skillnaden mellan övertala och övertyga. Mycket av kommunikationen, eller nu ska jag rätta mig själv, informationen idag, övertalar.
Då sätter jag en hatt på dig, så antingen du vill ha den eller
inte. Nu ska vi till höger. Och sen ska jag övertala alla att nu ska vi till höger. Det går ju inte. Vi måste övertyga, varför ska vi till höger?
Kolla till höger, vad vi har där. Där ser vi en massa roliga grejer vi kan göra tillsammans så att vi utvecklas och växer. Alltså något sånt där då?
Ja, för om inte än en gång bolag och människor utvecklas och växer så missar vi ju kurvan, som jag brukar säga. Det är ganska många företag som, det är inte så länge sedan millennieskiftet var här, det är nu 18 år sedan. Hälften av bolagen som var på Forbes 500 för 18 år sedan är inte längre kvar på listan. Så på 18 år så är hälften utbytte på vilket företag som är världens framgångsrikaste.
Och det betyder att det finns utrymme att komma in där.
Ja, och affärsanalytiker säger från med nu och 10 år framåt så kommer 3/4 inte vara kvar på listan. Så det går fort. Därför måste vi fundera på, vad ska vi sälja imorgon då? Och istället för att bara, vad ska vi sälja imorgon, kanske man ska fråga, vad vill en kund ha imorgon? Sen kan vi fundera på, vad kan vi lösa av det här då? Många företag som var otroligt framgångsrika bara för 5-7 år sedan, all time high, vissa är inte ens kvar. Det går fort nu. Glöm då inte att det är människan som tar oss dit.
Just det. Och jag tänker att om man av det budskapet bara känner sig stressad och pressad, då kanske vi inte får så bra utkomst. Men om man kan se det roliga i det, att vi har möjlighet att växa tillsammans, där någonstans borde man kanske leta.
Absolut, och då kommer jag tillbaka till engagemanget. För de engagerade människorna brinner för det. Gud vad roligt att vi ska göra det här då. Vi behöver det. Så än en gång, skillnad på engagemang och nöjd, enorm.
Varför är ju en väldigt enkel fråga, ofta väldigt svårt att hitta svaret på den. För att vi hamnar lätt i vadet. Jag tänker också att det kan vara lite känsligt, för att vi, ska vi prata om varför, så kommer vi alltid in på någon typ av värderingar.
Det var därför jag var inne lite på att det här med att vi måste börja säkerställa, apropå kultur. Ett företag har en viss kultur eller värdering. Det finns ju, kärt barn har många namn då. Vissa kallar det för DNA. Ja, det är ju någonstans det kommer ner till, va? Därför måste ju rekryteringar börja handla ännu mer om att hire for attitude and values and trainer for skills. För det vi ska göra imorgon kanske inte ens vi vet vilka skills vi behöver.
Ja, just det.
få säga upp sig idag på grund av att jag inte klarar uppgiften idag, utan det är för att jag inte passar in i den kulturen eller i den organisationen eller teamet eller till och med chef.
Mm.
Då måste vi ju ner till jag som människa på mitt ansvar. Vad har jag för värdering och attityd och vad står jag för? Och vilket företag kan erbjuda just det?
Men du, det blir väldigt lätt plattityder av det här.
Mm.
Det finns mycket god vilja som bara landar i, här har vi tre härliga värdeord. Såna här är vi på vårt bolag, och så upprepar man det som ett mantra.
Det är de här väggarna, då står det ju oftast på en vägg också.
Ja.
Det här är våra värderingar, men det är ju vad som sker mellan väggarna som gör skillnaden. Det är därför vi måste gå från employer brand, för det är precis det du sa, något värdeord som står i en annons, till employee brand. Vad säger människorna om det här?
Mm.
Vi kan, ett ord som jag brukar ta lite, jag har en kul anekdot apropå ett ord som företag satsade på, det var nytänkande. Det är väl inte ett bolag som knappt ville vara nytänkande idag. Men de hade valt som en av orden, va? Apropå platta ord. Vad gjorde de då? Jo, de åkte ut på en arbetsmarknadsdag och tog med sig en roll-up. Där på roll-upen stod det nytänkande.
Ja.
Och då ville jag väl utmana. Jag gick i alla fall fram till den här montern och frågade dem, no offense, men är det arbetsmarknadsdagen eller roll-upen som nytänkande? Jag fattar ingenting av det här, va? Så precis det du förklarade
stackars
var att... Ja. Så att det är lätt att säga någonting. Men vi måste ju leva. Det nytänkande kanske har varit att inte en arbetsmarknadsdag.
Mm.
Eller uppfattas som nytänkande, inte att säga det.
Ja, för det är lite det här som du säger. Vem vill inte vara nytänkande? Och det blir lite grann som man ibland raljerar kring politiska partier. Vem vill inte stå för rättvisa, frihet och så vidare?
Hygienfaktorer, va? Ja. Men också så här, alla chefer, alla företag måste förstå att det är mottagarrätten idag. Kring kommunikation och kring allting. Att det inte var avsändaren försöker säga, utan hur mottagaren tar emot det. Det är mottagarna om att ha en bra kultur. Det är mottagaren, är vi nytänkande eller beat yesterday som jag var och pratade om nyss. Mottagaren bestämmer. Så när jag ofta frågar chefer, är ni tydliga då? Och alla chefer, ja. Och så frågar vi medarbetarna, är din chef tydlig? Nej.
Då är så där vi. Kan man börja leta.
Ja, det är ju mottagaren som bestämmer. Och där har jag också ett viktigt tips till människor så att det inte blir platt. Och vad är det vi ska säga, unikitet som du frågade om lite här. Ja, men än en gång, en av de här grejerna som jag säger att vi ska göra tvärtom. Vi fokuserar, i och med att personalansättning grupp i många bolag. Jag konsultar ju, kommer in som konsult i vissa bolag ibland upp till 25% personalansättning just nu.
Mm.
Inom IT. Vi är där just nu.
Mm.
Var fjärde person alltså. Och så gör man då fullt fokus på, nu ska vi analysera exitintervjuerna. Varför slutar nu människor och allting? Och då är det ju lite ironiskt att jag som konsult faktiskt kan debitera en vd-tipset att vem är de bästa enligt de medarbetarna på bygget? Vilka är man inte vill tappa? Och sen säger de några människor och då kommer jag med tipset. Har du frågor varför de älskar dig? Varför de stannar kvar? Och det har de inte oftast. Så en av mina konkreta tips är att gå från exit-intervjuer, det vill säga analys av varför någon har slutat, till stanna-intervjuer. Analys varför de bästa stannar.
Så sluta att analysera problemet och istället se på vad det är som är bra.
Ja, fast en exit är ju en konsekvens att någon inte längre vill vara kvar.
Mm.
Men de som vill vara kvar och de som älskar bolaget, inte gillar bolaget, jag sa älskar här, apropå känslor. Fråga dem, varför älskar de er? Jag brukar säga så här, du sa varför, jag vill gå ett steg längre. Jag vill att man ska bli rumpnissar. Gånger två till och med. En rumpnisse säger inte bara varför, den säger varför då?
Mm.
Fråg de mest engagerade människorna. Varför stannar du? Varför älskar oss? Varför tycker du våra tjänster eller det vi gör i kultur är bättre än någon annan? För annars hade du kunnat gått. Och vad de än säger, för det där är så viktigt det som kommer fram, det är guldet där till och med. Då frågar man, varför då igen?
Tänk om de säger att de är nöjda då, som man ju inte får vara.
Jo, men man får väl vara nöjd, men jag vill att vi ska sträva efter någonting mer, att man ska få det till. Men de frågar stannar inte ju, kommer förmodligen vara de engagerade. För det är de ser som mest varumärkesambassadörer, de som gör mest.
Och då gräver man där man står och tar vara på det man har.
Ja, och då är det när man har gjort det stanna-samtalet. Då är det så många som kanske inte har riktigt insett det där. Låt då de människorna prata med andra medarbetare varför de älskar företaget. Det är de interna ambassadörerna apropå kultur som blir så viktigt. Men jag kan ta ett steg längre utom att bara prata med de andra medarbetarna. Låt det bli anställningsannonsen då. Vad de människan som älskar mest, vad de har för varför argument, låt det stå i annonsen. Mm. De här trökiga annonserna jag säger idag, det är ju så torrt så att jag vet inte vad. Mm. Låt de mest engagerade, brinnande ambassadörerna få ut det. Och inte bara det, låt den kanske just den människans varför bli sist i intervjun. När en halvtimme är kvar på sista anställningsintervju, gå ut ur rummet som chef eller rekryterare. Låt personen X, som är brinna mest för bolaget, lösa sista halvtimmen. Mm. Och sen får de prata ihop sig. Men den kommer brinna så mycket för företaget och berätta varför ni är bra. Så att andra människor säger, jag vill vara med.
Mm. Så varföret kan man liksom med full tilltro hitta hos sina mest engagerade medarbetare.
Svaret finns ju där.
Och vägen framåt måste ledningen peka ut. Och där ska man vara tydlig och prata så lite som möjligt om det allra, allra viktigaste. Är det liksom en bra sammanfattning?
Nästa. Man ska prata så lite som möjligt. Men du ska prata mer om det som är absolut viktigast.
Mm.
Och allt annat tar vi bort.
Mm.
För det blir bara dravel.
Mm.
Så fokusera på vad som är mest affärskritiskt. Och det kan till och med vara vissa bolag där ute att vi måste bli tydligare med att nu är det otydligt. När det svänger lite och man inte riktigt vet är det en kurva eller är det rakt fram, då blir man oftast tyst.
Mm.
Det kanske ger ett engagemang och en förståelse att just nu är det tydligt med att det är otydligt.
Mm.
Men då kan du skapa en ännu mer engagemang bland medarbetarna. Då får väl vi vara med och staka ut vägen.
Så man behöver inte vara rädd om man inte kan hitta den här tydligheten
direkt. Det kan till och med skapa engagemang hos rätt människor.
Mm.
Yes, då behövs ju jag.
Ja, just det. Och det är en ärlighet och transparens också som
jag får ta en liten, jag fick höra från en fantastisk vd som tror på det här med engagemang och tror på att människorna är skillnad. Då visar det sig att de hade ett antal affärsutvecklare som inte riktigt fick till ett antal olika saker. Och två jätteroliga fall. Det första var att till exempel det här företaget hade alldeles för lång tid, väntetid in i kundservicen.
Mm.
Kunderna var sura, det tog för lång tid att komma fram. Då gjorde den här vdn så pass att då gick han till de som var mest engagerade i kundservice. Satte sig faktiskt ner så enkelt med lite bullar och kaffe runt ett bord och sa så här: varför är det här så viktigt att vi får ner tiden? Och sen ställde han en fråga: hur ska vi lösa det här då? Idéerna fanns ju där. Det var bara att ingen hade frågat om.
Mm.
Och de hade inte tagit vara på det. Och de sakerna de gjorde i förändringen gjorde att de fick ner tiden, fick lojalare kunder.
Mm.
Det andra var när högsta styrelsen sa så här att nu ska vi ha ännu mer tillväxt än vi har idag. Vdn gick tillbaka till ledningsgruppen. Ledningsgruppen Norris sa att det här går ju inte. Så här mycket tillväxt kan vi inte ha. Då gjorde vdn och modet och insåg han: vem är mina mest engagerade människor? Medarbetarna. Hittade 18 stycken. Tog de 18 till en skärgårdsö i 2 dagar. Gav ett brandtal på varför den här tillväxten är så viktigt. Inte att vi ska ha tillväxt, varför det är så viktigt. De här 18 engagerade människorna funderade då på huret. Hur löser vi det? Trodde eller ej, den idén när de kom hem från de 2 dagarna verkställde de. De nådde tillväxten.
Mm.
Ta vara på människornas idéer.
Mm.
Låt dem engagera det, gör det skillnad.
Ja, men det är underbart. Brandtal.
Tack. Dessutom finns det en aspekt apropå namnet på den här podden.
Ja.
Om man tittar på Gallup, har tittat i Europa, vad har man tagit om 10% bolagen med högst engagemang kontra 10% med lägst engagemang, och så har man tagit bort de 80% emellan. Det skiljer 37% i sjukfrånvaro mellan de med högst engagemang och lägst engagemang.
Mm.
Så det finns andra aspekter på.
Mm. Och jag tänker att det du pratar om, att det är människorna, det är ju... Alltså det är ju centrum för vad vi pratar om också.
Mm.
När vi mår bra så presterar vi och det ger lönsamhet.
Ja, det tycker jag. Vi på Akademi Cork har gjort en liten förändring. Vi kallar inte vår avdelning för HR-avdelningen, utan vi har döpt dem till People and Performance. För att det är en tvådimensionell. Att vi vet att det är bara vår people inom organisationen som kan göra vår skillnad.
Mm.
Vi har nog gått från 0 till 2,5 miljard på 19 år. Det är en rätt häftig tillväxtresa, men vi är på väg mot ännu fler häftiga destinationer.
Mm.
Men people är centrumet, naven i vår verksamhet. Men vi har lagt till också performance.
Mm.
Att people ska ju prestera, de ska ju performa.
Eftersom vi är på jobbet.
Ja, så vi får inte ha för mycket av den ena eller den andra.
Mm.
Utan vi vet att people gör skillnad, men people ska performa. Mm. Hur får vi då performance av people? Och sen jobbar vi med de två orden hela tiden.
Och det är det som blir struktur och kultur.
Exakt.
Mm. Slutligen, vad har du för tips i korthet som man kan ta med sig?
Ja, men det är väl, förutöver de sakerna som jag sagt, varit en kul diskussion och jätteroligt om de här viktiga sakerna. Så utöver det så är det väl tre saker som jag tycker man kan liksom verkligen sätta lite spotlight på. Den första är det jag kallar för autonoma team och autonoma organisationer och jobbar med autonomin. Att vi har en lite sjukdom i Sverige att vi fokuserar på allting som är dåligt som kan bli bra hos människor. Jag vill tro att alla kan inte bli bra på allt. Däremot kan alla bli bäst på något. Och ett traditionellt utvecklingssamtal, apropå utveckling vi har pratat om, då är att man har kanske en fantastisk egenskap, tre okej och en dålig. Nå fasen sitta chefen och titta på det som är dåligt som ska bli bra.
Vi är väldigt felsökande till vår natur.
Tänk om vi kan hitta det som är bäst hos människorna, som dessutom älskar att göra, och låt dem göra det. Och vad händer när den personen blir ännu bättre på det man redan är bäst på? Och det de har rött på eller det som de måste utveckla, det kan vi kanske någon annan ha som bäst egenskap.
Mm.
Så det handlar inte idag bara om en kompetensbrist, det handlar om en matchningsbrist. Just hur kan vi matcha så att rätt människor gör rätt saker, det de är bäst på och blir bättre på och älskar att göra. Det här med autonomi då. Det andra är att vi är så resultatfokuserade som du sa med årsbokslut och allting. Klart vi ska vara det. Men glöm aldrig att resultat är en konsekvens från prestationer. Så alla KPI:er vi har på resultat, tänk om vi ska börja titta på KPI:er på prestationer. Vad är det för prestationer vi behöver ha människorna för att vi ska nå resultaten? Och beröm och belöna prestationerna, inte resultaten.
Mm.
Idag har vi jättemånga chefer som ger high five och klappar ryggen för människor som är bra på att släcka bränder. Är det de vi ska belöna? Det kanske, branden kanske inte ens ska komma upp. Det finns jättemycket människor som gör fina prestationer som inte märks. Och de får inte berömmet och uppmärksamheten.
Mm.
Om vi vågar titta på vilka prestationer det krävs, vilka prestationer vi ska göra, då kommer ju resultaten som en konsekvens. Det är det andra. Och det tredje är att det här med meter, lite som du sa. Alltså de här medarbetarna sökte nu, de börjar bli så stora nu så att vi nästan får göra dem varannat år. Jag tror inte på att vi ska fråga mer och sällan. Jag tror på att vi ska fråga mindre oftare. Jag säger absolut inte att vi ska ta bort medarbetarundersökningen, för den kanske vi behöver ha en gång per år för att veta riktningen. Men att fråga om engagemang en gång per år, det är som att fråga min fru en gång per år, hur känns det? Det händer mycket på de andra dagarna i året. Vi måste kanske börja ställa 3, 4, 5 frågor i veckan eller i månaden eller i kvartalet. Så istället för större mätningar mer sällan, mycket, mycket mindre pulskontroller oftare. Så gör vi de här tre, det är lite avslutande tips på, då blir vi en attraktivare arbetsgivare.
Mm. Bra, och jag tänker att ställa många frågor ofta, det är ju att ha en pågående relation.
Ja, men det är ju det. Mm. Hur kan vi bli bättre nu då? Mm. Hur känns det nu? Hjärna, hjärta, mage. Glöm aldrig, hur känns det i hjärnan? Hur känns det i hjärtat? Och hur känns det i magen? Det ska vi ha koll på.
Mm. Bra! Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata om hur man blir en drömarbetsgivare. Nu är inte jag arbetsgivare, men jag känner mig sjukt peppad i alla fall.
Och, ja, vad roligt.
Ja. Tack till alla er som lyssnar där ute. Vi hoppas ju som vanligt att ni vill prata med oss i våra sociala medier. Och dela gärna våra inlägg och gilla och kommentera så kan fler få höra vårt innehåll. Och vi får växa. Vi tackar också våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health. Och förstås Agda Media för den här produktionen. Ja, var snälla mot varandra, ta hand om varandra. Och ha det bra tills vi hörs nästa torsdag. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.